Vilken underbar dag det är idag. Fantastiskt. Och jag tänkte på att jag har fått ganska allvarliga ord till mig. Och det känns inte så lätt att säga dem när det är så ett underbart väder. Men ibland måste man också vara lite allvarlig i predikan och lite uppmuntran och lite våga utmana lite grann. Jag vill gå till första kungaboken, kapitel 17 och de första verserna. Första kungaboken 17. För jag vill predika idag om Israels största profet. Och det är inte Jesaja utan det är en annan skriftlös profet som är störst. Som räknas som den största. Första kungaboken 17 presenteras denna profet. Elia, en man från Tisbe i Gilead, sa till Achav: så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar. Under de närmaste åren ska det varken falla dagg eller regn annat än på min befallning. Och Herrens ord kom till Elia: bryt upp, ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin öster om Jordan. Där kan du dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att förse dig med mat. Elia gjorde som Herren hade sagt. Han gick till Kerits bäckravin öster om Jordan och slog sig ner där. Korparna kom med bröd och kött till honom både på morgonen och kvällen och han drack ur bäcken. Det var en allvarlig tid där den här berättelsen utspelar sig. Men samtidigt hade Gud stor omsorg om Elia. I Lukas kapitel 22 står det: sedan sa Jesus till dem: när jag sände ut er utan penningpung, påse eller sandaler, behövde ni då sakna något? Nej, ingenting, svarar de. Gud förser och Gud försåg Elia i den svåra tid som var. Han hade instruktioner för var Elia skulle ta sig och hur han skulle leva den närmsta tiden. För han var eftersökt. Men de letade inte där vid den ravinen. Där letade de inte, för de trodde inte han skulle kunna finnas där. Under de närmaste åren ska det inte regna. Det är allvarliga ord i Israel. De här trakterna är mycket beroende av regnperioden. Det är viktigt att det kommer regn, annars så är skörden förlorad. Det är direkt livsavgörande med vattenförsörjningen där. Och Israels väntan var desperat. Öknen bredde ut sig, växtligheten avstannar, landskapet blir kargt och skördarna uteblev och folket svalt. Vems fel är det? Är det Guds fel eller är det människors fel? Vi läser om kungen i Nordriket, Ahab. Eller Achav, som han har fått heta i den nya översättningen. Achav gjorde det som var ont i Herrens ögon, mer än alla andra sina företrädare. Och inte nog med att han begick samma synder som Jerobeam, Nevats son. Han gifte sig dessutom med Isabel, dotter till fenikernas kung Etbal. Och han började tjäna Baal och tillbe honom. Han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han hade byggt i Samaria. Achav lät också göra en aserapåle och mer än alla de andra som före honom hade varit kungar över Israel handlade han så att han väckte Herren Israels Guds vrede. Med Achav kom avgudadyrkan i Israel att nå en ny nivå. Man hade haft synkretism en längre tid, alltså religionsblandning. Olika religioner skulle tillbes på olika platser i Israel och man hade stora problem med det. Men nu kommer det till en ny dimension när man faktiskt börjar förfölja Guds profeter, Herrens profeter. Och det här hade jag aldrig Gud kallat nationen Israel till. Och straffet blev en konsekvens av den Gud man tillbad. Fruktbarhetsguden slutade ge sin frukt. Fruktbarhetsguden Baal slutar att fungera. Som ett svar på vem som egentligen är Gud så visar Gud vad det är ni tillber. Torka, svält. Och när bäcken torkar ut så sänder Gud Elia till en änka i Sarfat. Och hur var änkans situation efter så lång torka? Hon svarar Elia, så sant Herren din Gud lever, jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag några vedpinnar så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke. Men när vi har gjort slut på det, svälter vi ihjäl. Ett dåligt ledarskap för en nation gör att situationen i enskilda familjer blir akut. Och situationen i landet i stort var ytterst akut. Och en uppgörelse måste till. Vem är Gud i Israel? Är det fädernas Gud, Abraham, Isaks och Jakobs Gud? Eller är det fruktbarhetsguden Baal? Om jag för över den här texten till dagens samhälle så ställer jag mig frågan ibland, vem är herre i Sverige? Och vem är herre i vårt samhälle, Skillingaryd? Vem har makten och kontrollen över människor och samhällsutvecklingen i Sverige? Och vem har det i Skillingaryd? Vi lever i ett valår och då blir det extra viktigt att vi ber för vårt land. Att vi ber för Sverige. För ni kanske tänker att det finns väl inga likheter mellan en bondekultur, en ganska primitiv kultur med deras levnadssätt som fanns för 2800 år sedan i Mellanöstern och vårat liv, eller? Vi kommer från ett land som är lite mer än 150 år sedan förändrades ganska stort. Det är svårt att förstå idag hur landet såg ut för mellan 100 och 150 år sedan. Men det är ett helt annat samhälle. Då levde vi i ett enhetssamhälle, en bondekultur där i hög grad var människor jobbade som lantbrukare. Det var ett ganska statiskt styrande människors liv där man föddes in i en skrå och en sorts sätt att leva både som män och kvinnor. Män skulle bete sig så här, kvinnor bete sig så här. Och prästen och kyrkan var en del av den bevakningen. Fostran fördes genom husförhör där människor lärde sig Bibelns bud antingen de ville det eller inte ville det. Men trots att alla människor får del av Guds ord så var Sverige väldigt illa ute under mitten av 1800-talet. Det var svårt alkoholiserat, det var en fattigdom och missväxt. Och en tredjedel av Sveriges befolkning flydde landet, de allra flesta till USA. Och då börjar en process där Sverige förvandlas ganska långsamt. Med konventikelplakatet upphörande, alltså att man fick faktiskt samlas var som helst och tillbe Gud. Religionsfrihet och en stor baptistisk folkväckelse bryter ut. Den största väckelse vi har haft i det här landet är mellan 1860 till 1920-talet. Kommer i olika omgångar. Efter det så växer det moderna projektet fram med fackförenings- och nykterhetsrörelse, frikyrka. Och målet var, det är svårt att förstå det idag, men det var det för 100 år sedan att ta Sverige ut ur fattig och smuts Sverige och byta ut det landet och göra det till ett modernt land. Och i vår postmoderna tid i Sverige har vi blivit världsledande inom vissa områden. Det kan vara svårt att förstå det, men den utvecklingen har vi sett i det här landet de sista 100 åren. Från målsättningen att rädda smuts och fattig Sverige till ett av världens mest rika land. Vi lyckades, vi blev ett rikt land. Vi blev ett av världens rikaste länder. Vilket inte alla har fått del av. Viktigt att säga. Inte alla har fått del av den rikedomen. Men mitt i rikedomen, och det vill jag komma till, så finns det en stor fattigdom i det här landet fortfarande. En andlig fattigdom skulle jag vilja säga. Det är materialismens avgud och andligt motstånd mot kristen tro. Ett förakt för kristna värderingar. Och numera också ett ganska stort experimenterande med nyandlighet. Jag vill vara lite radikal idag och säga att det faktiskt finns en svält i Sverige också. Som vi stillar med osunda källor många av. Det är lika torrt i Sverige som efter 3 år i Israels land på Elias tid. Och det är många som fortsätter dansa runt fruktbarhetsgudar. Såsom karriär, pengar, makt, sex, självförverkligande. Och jag tror att vi behöver en ny besökelsetid i det här landet i Sverige. Vi behöver en ny tändning i kyrkorna också, en ny frimodighet. Håller ni med mig om det? Vi behöver se Guds eld över det här landet igen. Det här är min längtan, mer den här predikan är min längtan, ett uttryck för den längtan jag har att få se Guds eld igen i Sverige. Hur länge ska ni hålla på så här och inte veta vilket ben ni ska stå på? Är det Herren som är Gud så följ Herren. Är det Baal så följ Baal. Men de svarade inte ett ord. Då sa Elia till dem, jag är den enda av Herrens profeter som är kvar. Medan Baals profeter är 450. Ge oss nu 2 ungtjurar. Låt dem välja den ena åt sig. De får stycka den, lägga den på veden, men de får inte tända eld. Den andra tjuren gör jag i ordning och lägger på veden utan att tända eld. Sedan anropar ni er Gud och jag anropar Herren, den som svarar med eld. Han är Gud. Och så börjar Baals profeterna. De kämpar hela dagen. De skär sig, de späker sig. Men så står det sist där. Det kom inget ljud, inget svar och inget tecken. Det här är tillbedjan av naturen, kroppen, pengar, karriär, sexualitet och maktpositioner som leder ingenstans till ingenting. Men då träder profeten upp efter det. En profet som har tro, för Elia har en stor tro på Gud. Han samlar ihop hela folket, han tar alla 12 stenarna, hela bygget i Israels nation som varje sten och bygger ett nytt altare. Han gör ett nytt förbund och han gräver ett dike och förbereder ett offer inför Gud. Han säger, Israel, ni ska vara ett offer inför Gud. Ni ska vara en nation som tillber den levande guden. Är Elia en magiker? Är det lite tricks? Håller han på att luras lite? Är det lite trolleri? Nej, då säger han, gå och hämta 4 stora kärl med vatten. Stora kärl. Mitt i torkan så säger han, gå och hämta vatten. Och det var nog ett stort jobb. Och så häller de på vattnet. Och så säger Elia, mer vatten. Så häller de på, så säger Elia, mer vatten. En tredje gång, och så häller de på. Mitt i torkan så bara dryper det av allt detta vattnet. Och folk är törstiga. Och de ser det här, hur vattnet bara forsar ner på det här. Det kan inte självantända, även om det är ett varmt land. Det är omöjligt att det tar eld. Det är inget tricks. Och sen står det, när tiden för matoffret var inne, trädde profeten Elia fram och bad Herre Abrahams, Isaks och Israels Gud. Låt det idag bli uppenbart att du är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det på din befallning jag har gjort allt det här. Svara mig Herre, svara mig så att det här folket inser att det är du Herre som är Gud och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig. Då slog Herrens eld ner, förtärde offret och veden, stenarna och jorden och slickade upp vattnet i diket. Folket såg vad som hände och föll ner på sina ansikten och ropade, det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Tänk om vi fick se det ske igen i vårt land, att människor får syndanöd, att de ser att det finns en levande Gud mitt i vår höga välfärd, mitt i vår rikedom, så ser vi en rikedom som är större än den vi har. Ett värde som är större än det som finns i världen. Den här predikan är inte bara ny inspiration, ny kunskap eller ny motivation. Det är också en personlig längtan från mig att få se det hända. Att se människor komma till tro. Jag lever mitt i livet, tiden när man börjar se sig tillbaks mer än framtiden. Medelåldern som kan vara lite småkämpig emellanåt. När likgiltigheten slår till och förnöjsamheten slår till. Så vill jag motivera mig själv med en sån här predikan. Därför att jag vill se framåt. Jag vill se vad Gud kan göra med Sverige. Jag vill se vad Gud kan göra med Skillingaryd. Och jag fick se saker och ting hända när staxet kom hit. Och vi längtar efter att fler människor på vanliga gudstjänster, inte när någon kändis kommer, ska komma fram och säga, vi vill ha mer av Jesus i våra liv. Det är vår längtan. Det är vår väntan och det är vår vilja för vår tid. Kyrkoåret talar om väntan. Om att hjälparen kommer. Det borde stå hjälparen kommer strax. Därför att det är bara en vecka kvar till pingstdagen. Lärjungarna väntade på den utlovade helige anden. Nu skulle jag väl ha lite hjälp av er i predikan. Jag tänker att ni nu har kommit in en bit och kanske börjar bli lite sömniga. Kan ni göra så här allihopa? Sätta tummen så här. Händerna framåt. Vad tycker ni om att vänta? Tumme upp eller tumme ner? Att vänta på en försenad buss. Jag är tummen ner på allihopa faktiskt. Ingen tycker om att vänta på en försenad buss. Okej, jag har fler frågor. Upp med händerna. Att vänta som barn kvällen innan julafton. Ja, tummen ner och tumme upp på några och tummen neutral på några. Så här, det är lite, ja, så där. Att vänta på en stor faktura. Nej, det var ingen höjdare. Det var ingen som ville ha det. Att vänta på att höra hur de tisslar och tasslar i köket för att de ska komma in och sjunga för dig på födelsedagen. Det är kul. Det gillar de flesta, eller hur? Att vänta på en ny skiva eller ny bok som du har beställt. Han gillar ni nog, de flesta av er. Att vänta på ett bönesvar som verkar dröja. Ja, många har tummat upp på det ändå. Man kämpar i bön, man hoppas på det. Att vänta på en överraskning där någon håller för ens ögon så här. Tycker ni om den väntan? Ja. Väntan kan vara positiv. Väntan kan vara spännande, som den första graviditeten. När alla fäder börjar prata med magen. Ja, det gjorde ni med, det är bara att ni har glömt det. Det är pappa som pratar. Det gjorde vi alla. Därför att det var en del av bearbetningen av vad som skulle komma. Lärjungarna gick i väntans tider. Vad gjorde de då? Vad gjorde de tiden mellan korsfästelsen, uppståndelsen och pingstdagen? Försökte de övertyga någon om det de hade upplevt? Lyckades de med det? Det står ingenting om det. Men det var ingen passiv väntan, utan det var en förberedande väntan. Och de förberedde sig i bön. De gjorde sig redo för det som skulle komma genom att gå till bönestunderna och bönetiderna i rätt tid. Och fortsätta leva Jesu uppståndelse. Och så väntar de och hade en förväntan. Med den heliga andes hjälp övertygades 3000 personer på en enda predikan. Det är skillnaden mellan att gå i egen kraft och ha den heliga ande med sig. För att dela några utmaningar här i slutet av predikan med er. Några tankar om detta. Jag hoppas på en genuin folkväckelse. På ett uppvaknande av många vanliga svenskar. Och att många fler nysvenskar får komma till tro. Jag vill ha en väckelse, se människor upptäcka vem Jesus är. Med hjälp av den heliga ande. Inte med manipulerande predikningar, inte med så kallade levande kyrkor som har tagit kristna från andra församlingar och startat en ny församling. Utan jag vill faktiskt ha en genuin väckelse i alla kyrkor som finns, där brinnande kristna kommer tillsammans och får uppleva hur fler kommer till tro. Jag vet att väckelse också innebär tuffa tider. Elia hade jättetufft efter den här upplevelsen och han önskar sig döden. Han gör ett självmordsförsök. Efter att ha besegrat 450 Baals profeter. Så det är tuffa tider att vara ledare och det är tuffa tider att ha väckelse. Men jag vill ha väckelse i alla fall. Vi kan bara som Elia tro och ställa oss till Guds förfogande. Därför att Gud står för frukten. Min andra tanke är. Helig ande fanns också på Gamla testamentets tid. Då kom anden över en person. Den personen var förmodligen profeten. Han blev utsedd till profet. Det var prästen och i vissa fall kungen. Hur visste man det? Jo, man märkte det på extasen. Man frågade, är Saul en av profeterna? Är kung Saul en av profeterna? Ja, han beter sig ju som en, säger man. Det syndes på människor när den helige ande kom över dem. Men i den sista tiden, och vi lever i den sista tiden, vi har levt i den ganska länge, kommer heliga ande över allt kött, över allt folk. Joels profetia, det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner, döttrar ska profetera, era unga män ska se syner, era gamla män ha drömmar. Jag över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. En andens väckelse är ett uppvaknande för hela Guds folk. Vi kommer uppleva anden på ett nytt sätt igen. Och det som hände när man läser kyrkohistoria är en spännande sak. För 100 år sedan när pingstväckelsen brott fram så gick man fortfarande till kyrkan, och då var det fortfarande ett klassamhälle i stor utsträckning i Sverige. Man visste vilket skrå man tillhörde, man visste om man var lite för mer än andra, man visste att man var tjänare, att man var piga, man visste vem som tjänade bra och vem som inte tjänade bra. När man gick till gudstjänsten så satte man sig på den plats som var passande för just den klass där jag tillhörde. Men så plötsligt så kommer och bryter en andens väckelse ut. Och då är det pigan, hon som är fattigast, som Guds ande påverkar. Hon ställer sig upp och börjar tala ord ifrån Gud. Och då försvinner alla likheter mellan oss. Därför att alla vet att nu talar Gud genom hon. Och då är man stilla. Det händer i Guds församling, att vi bryter ner alla skillnader mellan oss och faktiskt blir ett Guds folk när Guds ande kommer över dem. Det skulle jag vilja se igen. Inte därför att jag tror att det är så stor skillnad mellan oss, men den längtan över att få se vilken människa som helst få Guds ande och börja profetera igen. I Gamla testamentet pekar anden på människors synd. Han synliggjorde det som inte syndes, och han påtalade vart Israel som nation var på väg. I Nya testamentet så leder anden också oss i kampen mot synden. Anden stärker oss och hjälper oss att leva rätt. Men anden har en uppgift till. I Nya testamentet så pekar den heliga ande på Jesus Kristus och hans korsverk. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Min frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Den här predikan är också en uppmuntran att inte tappa modet. Exakt den tid som Elia hade sagt, exakt så lång var torkan. Exakt när Gud hade bestämt att ett moln skulle gå upp på skyn och skyfallet skulle börja. Det börjar exakt när Gud hade bestämt det. Så tappa inte modet över tillståndet i Sverige, utan tro, och låt din tro förändra det här landet i grund och botten. Vi har fått hjälparen. Vi har inte fått tillrättavisaren eller domaren, utan vi har fått hjälparen till oss. Så tappa inte modet, därför att han som bor i dig är starkare än världsanden. Jag har besegrat världsanden, säger Jesus. Om Jesus bor i dig har du en kraft som är större och starkare än den här världen. Var medveten om det och låt den kraften verka genom dig, genom ditt liv där du finns. Gå ut och bruka den kraft du har inom dig. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får utgjuta vår ande idag, att vi får utgjuta vår själ. Herre, vi tackar dig för det här landet, Jesus, som är så väldigt torrt andligt sett. Och vi ber, Jesus, att du ska komma över oss, att du ska komma över din kyrka och komma över samhället, Jesus. Och att vi ska få se nya människor komma till tro. Vi tackar dig, Jesus, att du vill välsigna vårt land. Och vi tackar dig för profetier vi har fått från andra länder och förkunnare. Men vi ber om att det ska få ske här, Jesus. Att människor vaknar upp och kommer till tro på dig. Herre, vi ber för all den dyrkan som finns i det här landet. All fruktbarhet som dyrkas på olika sätt. Och vi ber att vi ska få bryta dig i Jesu namn. Och vi ska få vara ledda av din ande, Herre. Och se din Guds eld slå ner och krossa allt annat motstånd, Herre. Vi ber om väckelse, Jesus. Vi ber om ett uppvaknande av din kyrka och ett uppvaknande av världen, Jesus, till att se vem du är, Jesus Kristus. Tack att du är med oss idag, Herre. Tack att du vill leda oss och ge oss kraft, Herre, att gå ut och förbereda för den väckelsen, Jesus. Och jag ber om stora bönesamlingar, Herre. Jag ber om motiverade bönesamlingar. När vi kommer på torsdagarna så ber vi om väckelse, Jesus. Då ber vi om att du ska komma med din ande, Herre Jesus. Vi tackar dig att du är här ikväll. Vi tackar dig för att du är här idag, Jesus. Vi tackar dig för att du vill välsigna oss i Jesu namn. Och vi ber i Jesu namn att vi ska få uppleva den kraften som de fick de första lärjungarna. Vi ber om andens kraft över våra liv, Herre. Vi ber om ny kraft över våra liv att gå ut och bekänna vem du är, Jesus. Överallt där vi finns, Herre. I Jesu namn, vi ber. Amen, amen.